Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden som handlar om allt det som händer utanför Sveriges gränser. I det här avsnittet så ska vi ta och fördjupa oss i det som händer i Etiopien. Det har pågått ett inbördeskrig där sedan i november förra året och det har blivit lite intensivare de senaste veckorna. Så vi ska ta och fördjupa oss i det. Och idag så står vi äntligen och återigen mitt emot varandra. Hej, Nivette Dawood!
Hallå, hallå!
Hur är läget?
Det är bra. Jag är hemkommen.
Ja, för er som lyssnade på förra avsnittet så hörde ni att Nivette var på plats i Polen och rapporterade från det som hände vid gränsen där. Nu är du hemma igen, som sagt. Hur var det?
Det var väldigt kallt, men framförallt så var det en fruktansvärd situation för väldigt många människor som är fast alltså i gränsområdet mellan Polen och Belarus. Och den situationen fortsätter ju, det är fortfarande migranter som lovas av Belarus diktator Lukashenko att de ska kunna ta sig in i EU, men som då fastnar när Polen skickar tillbaks människor. De har ju stängt gränsen där.
Mm, var det så att du missade det avsnittet så kan du alltid lyssna i efterhand. Nu är det den 17 november. Vi tar oss an Etiopien. I november förra året så inledde regeringen i huvudstaden Addis Abeba en militär offensiv mot Tigrianska folkets befrielsefront, eller TPLF som man också säger, som vi också kanske mest kommer säga i det här avsnittet. TPLF håller till i den norra delen av Etiopien, Tigray-provinsen. Sen 2018 så är det premiärminister Abiy Ahmed som styr hela landet. En man som också fick Nobels fredspris 2019 för att ha skapat fred mellan Etiopien och Eritrea. Konflikten började förra året efter att TPLF sagt att de inte längre stöttade den centrala regeringen i landet. Sedan dess har alltså kriget pågått och konflikten sprider sig nu också till andra regioner i landet. USA har alltid, eller inte alltid, men de har varit en allierad till Etiopien under många år. Men nu så svajar det i relationen. Trots det så är nu USAs utrikesminister Anthony Blinken i området. Vad kan han ens göra för det här inbördeskriget heter det? Etiopien är Afrikas näst största land sett till befolkningen och det är främst den civila befolkningen som drabbas av det här kriget. FN har rapporterat om hur befolkningen utsätts för sexuellt våld och tusentals har tvingats på flykt. UNICEF har också larmat om att hundratusentals barn hotas av svält. Etiopien är ett av världens fattigaste länder också och du kanske minns den extrema hungersnöden som rådde i landet i mitten på 1980-talet. Jag minns den i alla fall. Hur ser det ut idag? Når hjälpen fram? Det finns så mycket att prata om kring Etiopien så nu kör vi igång. Ni vet, jag tänker att vi börjar lite med bakgrunden kring Etiopien. Landet består av flera olika regioner. TPLF har styrt landet i flera år.
Precis. TPLF var i alla fall tidigare ett parti som styrde Etiopien i ganska lång tid, flera decennier, fram tills de här protesterna 2018 som alltså ledde fram till att Abiy Ahmed blev liksom premiärminister i landet. Och det man kan säga om TPLF och Tigreanska folkgruppen är att de utgör egentligen bara 5% av den etiopiska befolkningen. Och de finns alltså då framförallt i Tigray-regionen som ligger norrut i landet. Och i Etiopien så finns det väldigt många olika folkgrupper, etniska grupper. Alltså ett 80-tal pratar man om.
Det är jättemånga.
Och, ja, och de här olika grupperna har genom åren antingen liksom stridit mot varandra eller så här bytt lojalitet och stridit tillsammans. Liksom. Så att det är ett land som ju länge då har varit drabbat av konflikt och så har man också, alltså både internt men också då det här kriget som pågick väldigt länge med Eritrea. Och det var ju kriget med Eritrea som Abiy Ahmed fick Nobelpriset, alltså Nobels fredspris för att han lyckades mäkla fred där. Han har en bakgrund i de två folkgrupperna Oromo och Amhara som är de två största folkgrupperna. Och anledningen till att jag tar upp det är för att det var de som ledde de här protesterna mot TPLF. De grupperna har också väpnade miliser. Så att vi kommer prata lite om dem också. Så
det kommer vi göra.
Nämns just dem. Sen som sagt, det finns ju väldigt många grupper. Men där har vi en liten bild i alla fall.
Och vad har hänt då sen Abiy Ahmed blev premiärminister 2018?
Ja, det var ju som en liksom glädjevåg som gick genom Etiopien men också faktiskt stora delar av världen när Abiy Ahmed fick makten. Han pratade väldigt mycket om att han ville samla etiopierna för att det inte skulle vara liksom splittrat mellan de här många olika folkgrupperna. Han ville ha ett slut på det som man kallar för etnisk federalism och presenterade ganska stora reformer för att modernisera det etiopiska samhället och att Etiopien skulle lämna den här korruptionen som hade funnits både innan men också under TPLF-styret. Så i början där så kom det rätt så mycket liksom positiva rubriker från Etiopien. Abiy Ahmed frigav tusentals politiska fångar. Det blev lite enklare för medier att rapportera om situationen i landet. Oppositionspartier som hade varit förbjudna tidigare välkomnades tillbaka. Det fanns också tillsattes en del kvinnor i hans kabinett. Och så förstås den här liksom glädjeruset av freden med Eritrea.
Allt det här låter ju fantastiskt faktiskt. Men det känns lite som att det är för bra för att vara sant. Eller hur ska man annars tolka att det nu är inbördeskrig?
Alltså, det som vi har sett sen dess är ju också att ganska snabbt gick det faktiskt. Att regeringen började skärpa tonläget mot alla som inte stödjer Abiy Ahmed. Och ganska snart så började premiärministern bete sig på just det sättet som han hade kritiserat ganska högljutt förut, att människor som protesterade mot styret mötte liksom våldsamt motstånd, journalister och oppositionella som ju hade börjat få det lite friare och välkomnats tillbaka, ja, de fängslades istället. Och sen så skulle det ju ske då ett nationellt val. Det sköts upp två gånger. Regeringen skyllde det här på covid-19, men det är liksom talande för hur läget blev eller var i Etiopien under den här tiden, att det fanns en puttrande konflikt och den försvann liksom inte bara för att man hade fått en ny regering och premiärminister.
Mm. Vad hände då?
Ja, TPLF då och tigrianerna, apropå det här med valet som sköts upp, de bestämde helt enkelt i september förra året sig för att hålla ett eget val. Och det retade ju upp regeringen rejält. Man hade ju inte varit på god ton med varann sen innan liksom. Men det här såg som en motståndshandling kan man väl säga. Och sen då i november förra året så kan man säga att TPLF fick nog och sa det här med att man inte erkänner regeringens legitimitet. Och inte bara det, man stormade också flera militärbaser, alltså regeringsstyrda militärbaser i norra Etiopien. Och det här skedde den 3 november 2020. Så att det var också det som regeringen svarade på med en militär offensiv. Och där fick också regeringen stöd av eritreanska styrkor. Så att det var det som blev, kan man säga, startskottet för det som vi nu kallar för ett inbördeskrig.
Mm, och varför gillar då inte TPLF den centrala regeringen?
Ja, här kan man gå ganska långt tillbaka egentligen. Men den här oenigheten har funnits länge. Som jag sa, det var ju de folkgrupperna som Abiy Ahmed tillhör som också protesterade mot TPLF. Men sen var det också så att under tiden som Abiy Ahmed medlade med Eritrea om den här fredsprocessen som han ju fick fredspriset för, då varnade liksom analytiker och experter flera gånger för att När det här avtalet blev klart så sa man att det finns en fara i det här, och det är att man har i princip struntat i TPLF och Tigray-regionen, som ju har ett ganska liksom brett självstyre, och att det här kan komma tillbaka och liksom uppröra väldigt mycket. Och sen också när Abiy Ahmed blev premiärminister, bland det första han gjorde var att helt enkelt peta TPLF på olika sätt från så mycket makt som han bara kunde. Han bildade till exempel en nationell koalition med flera andra partier, och där uteslöt man TPLF. Och det tolkades ju såklart av TPLF som ett hot mot regionstyret och liksom partiet eller gruppen.
Mm, och jag har förstått, jag har läst någonstans nu att man kallar TPLF för rebeller helt enkelt.
Ja, alltså jag tyckte det var lite intressant bara när man sökte på Wikipedia om TPLF, när jag skulle bara, du vet, läsa på lite basic, och då har de beskrivits som rätt olika saker genom åren. Paramilitär grupp, politiskt parti var man ju ganska länge, styrande liksom i Etiopien. Men det som nu har skett då är ju att Abiy Ahmed har klassat TPLF som en terrorgrupp. Men det är liksom, om man bara ska beskriva, så är det en beväpnad etnisk liksom nationalistgrupp. Man har politiskt varit väl vänsterinriktad hela tiden. Så att det är, ja, som sagt, vi kan liksom hålla på och prata jättelänge om TPLF, men där har du liksom the basics. Och som sagt, när då TPLF stormade de här militärbaserna och regeringen i princip förklarade krig mot gruppen, så det var ju det som gjorde att liksom situationen eskalerade. Och ja, men som du märker så är det här en konflikt som egentligen är mycket större än just Tigray-regionen, utan det handlar ju då om hur Etiopien ska styras, hur mycket makt ska centralregeringen ha och hur mycket makt ska finnas hos de här självstyrande regionerna där det finns alla de här 80-talet folkgrupperna som ofta styr, ja, men ganska mycket rätt så liksom autonomt i de olika provinserna, regionerna.
Och TPLF, de håller ju till uppe i Tigray-provinsen som ligger i norra delen av Etiopien, det pratade vi om. Nu så är de ju på väg mot huvudstaden, de jobbar sig neråt helt enkelt i landet, de har med sig andra grupperingar. Vad händer om de nu tar över med våld?
Ja, det som har skett liksom den senaste tiden är ju att konflikten har spridit sig från Tigray-regionen till också grannregioner, men också att TPLF har vunnit mark verkligen. Och som sagt är på väg mot huvudstaden från egentligen flera håll. Så att det här är inte liksom en liten eller svag grupp, utan man har tagit liksom område efter område och dessutom bildat en militärallians med en annan grupp från den här Oromo-folkgruppen, alltså en av de folkgrupper som Abiy Ahmed faktiskt kommer ifrån, som ju då är kritiska mot premiärministern också. De här två grupperna, ska man säga, OLA som de heter, Oromo Liberation Army, och TPLF, de stred faktiskt mot varandra på 90-talet. Men nu då så har man så att säga ett gemensamt syfte att liksom slå tillbaka mot det federala liksom. Och för att skydda, kan man väl säga, det egna självstyret. Och det som man är väldigt rädd för är ju att om de med våld lyckas liksom ta makten över huvudstaden, men också liksom i stort då, över större delar av Etiopien, så kommer de här etniska stridigheterna att få nytt liv. Det ska verkligen poängteras att under de här åren som TPLF styrde Etiopien så var det väldigt, väldigt blodigt, och just de här etniska konflikterna var liksom gång på gång, blossade upp hela tiden. Så det här var ju någonting som folket protesterade mot och som ju ledde till att Abiy Ahmed blev premiärminister. Så det här är inte riktigt något som den stora etiopiska befolkningen vill.
Nej, men då undrar man ju så här, varför är det så viktigt då för TPLF att bryta sig loss och i längden ta över?
Ja, men det är ju som vi nämnde här förut, att det här är en rätt så långtgående konflikt, och den har också flera delar. Det är egentligen lite för enkelt att bara säga att det är en konflikt mellan liksom etniska grupper, eller att de vill bli liksom en självständig region, utan det handlar om det här med hur stark ska den centrala makten vara gentemot regionerna. Den striden har funnits i Etiopien i decennier, och man försökte ju lösa det genom att bygga liksom eller bilda en federal stat som liksom hade etnisk bas. Och som jag sa, det är ju inte bara tigreanerna som känner att den här självbestämmande rätten är hotad av det här som Abiy Ahmed sa som sitt fokus, att det ska liksom vara fokus på den nationella identiteten istället för den liksom etniska folkgruppen. Men och då har det ju blivit att min liksom fiendes fiende är min vän nu, att två grupper som sagt stred mot varandra på 90-talet nu går ihop för att liksom störta regeringen, helt enkelt. Och det som kan bli väldigt farligt med det här, det är ju det som experterna liksom kallar för en balkanisering av Etiopien, alltså en balkankonflikt i Etiopien. Alltså, vad skulle hända om religiösa grupper skulle få bryta sig ut etniska grupper skulle få bryta sig ut och bilda liksom egna nationer? Då är man ju också väldigt rädd för att det här skulle leda till fortsatta strider mellan de olika etniska grupper, och det kan ju i sin tur destabilisera hela kontinenten när ett så stort land och så viktigt land som Etiopien faller sönder, helt enkelt.
Mm. Sen var det ju så här att premiärminister Abiy Ahmed också skrev i sociala medier i början av november. Han skrev så här: det är varje etiopiers plikt att dö för Etiopien. Det här är ett inlägg som har tagits bort nu. Han skrev också, han har också manat på sitt folk att beväpna sig, begrava fienden i vårt blod och dö för sitt land. Det här sägs alltså av en man som då tilldelades Nobels fredspris 2019.
Mm, det är inte jättelänge sedan.
Nej.
Men det här var ju som sagt när konflikten började eskalera ganska så rejält. Och då har vi sett att Abiy Ahmeds retorik verkligen har hårdnat. Han pratar ju det här är ju krigstermer. Det är rätt intressant, för när det här började för ett år sedan så beskrev ju premiärministern konflikten som liksom var ganska fokuserad åt Tigray, att han sa liksom att det är en snabb polisaktion mot ledningen i Tigray, i TPLF, som det här kommer vi fixa, kan man säga. Så blev det ju absolut inte. Och just de här uttalandena som bland annat Facebook tog bort, de kom när det blev tydligt då att TPLF är fortfarande nära huvudstaden Addis Abeba. Att man senast jag läste var att man var ungefär 40 mil från Addis Abeba, och att man liksom kommer som sagt från olika håll och tar viktiga vägar och sådär. Då utlyste också Abiy Ahmed nationellt nödläge, och så uppmanade han liksom människor, etiopier, att ta till vapen, mobilisera i liksom sån här garden, kan man säga. Samtidigt ska också sägas så kommer det rapporter om att tusentals tigreaner också i Addis Abeba, som inte tydligt är med i den här konflikten eller strider, de har liksom gripits bara på grund av sin etniska tillhörighet.
Mm. Hur skulle du säga då att stödet är för honom nu?
Ja, men allt det här tyder ju på att han är mycket mer, alltså blir väldigt mycket mer trängd, både inom landet. Som sagt, delar av hans egen folkgrupp har ju nu börjat strida emot honom, men också förstås internationellt. Det är inte bara inom Etiopien som man liksom pratar om vilket otroligt, vad ska man säga, fail det här är. En person som fick Nobels fredspris för 2 år sedan, det är ingenting.
Nej, det är otroligt.
Liksom leder i princip ett krig nu. Så det är ju rätt mycket som har hänt sen november 2019. Han sa ju så här då att krig är symbolen för helvetet. Det här var ju Afrikas hopp, enligt väldigt många. Han var också, om jag inte minns helt fel, den yngsta ledaren för ett afrikanskt land. Han sågs ju verkligen som liten messias. Och nu är han med allt fler länder som verkligen dömer ut honom, alltså i det internationella samfundet. Och särskilt då som det kommer väldigt hemska rapporter om massmord och att människor svälter, att människor dör. Och det är också väldigt många som är oroliga för att den här situationen som bara eskalerar kan också destabilisera hela egentligen Afrikas horn.
Mm. Och alltså, nu har gått 2 år sedan han fick Nobels fredspris. Jag kan inte prata idag, jag vet inte vad som är med mig. Det här priset, han har varit vid makten sedan 2018. Han kan ju ändå inte ha förändrat sig så mycket på 2 år.
Det här är också väldigt intressant, för att det finns ju de som har sagt egentligen hela tiden att det här var alldeles för enkelt. Ni liksom sökte i västvärlden en stjärna och blev förblindade. Och när de här hyllningarna kom för Abiy Ahmed så fanns det hela tiden varningssignaler. Vi pratade ju lite om det här med fredsavtalet med Eritrea, att det finns de som menar att planen där egentligen var hela tiden från Abiy Ahmeds håll att man skulle samarbeta med Eritrea mot TPLF. Och kanske är det så att man har fått det svart på vitt nu när Eritrea samarbetar med Etiopien med styrkor i norra Etiopien mot liksom Tigray-regionen. Och rätt många menade ju att det här liksom slutgiltiga beviset för det här, att hela liksom internationella samfundet hade feltolkat Abiy Ahmed, det kom ju där när det här nationella valet till slut faktiskt hölls. Men flera oppositionella partier inte fick ställa upp, flera regioner, som såklart då Tigray-regionen till exempel, fick inte heller hålla val. Det var ju därför som TPLF höll sitt eget liksom. Och att det blev någon slags bevis på att Abiy Ahmed egentligen hela tiden har haft en maktfullkomlighet. Man pekar också ut det här installationstalet som Abiy Ahmed höll när han liksom blev premiärminister, att han pratade då om att han ville bli nästa kung av Etiopien, och att det här borde kanske ha tolkats och analyserats lite tydligare än att man bara var liksom glad över att demokrati hade vunnit i Etiopien.
Mm. Den här konflikten har ju pågått nu i över ett år. Det är ändå ganska tyst om det här kriget. Hur kommer det sig?
Ja, vad ska man säga? Det här är ju det svåra med att rapportera om krig och konflikter. Det är ju något som jag tror många reportrar brottas med ofta. Det är ju liksom hela tiden en utveckling. Allt det här har ju skett under ett års tid. Men som jag förklarade, liksom konflikten mellan TPLF och Abiy Ahmed, den har funnits länge. Och liksom konflikten mellan de etniska grupperna har också funnits länge och gått väldigt mycket fram och tillbaka. Och sen så, en period så var det lite lugnare. Etiopien utropade till och med ensidigt förvisso, men ändå en vapenvila. Och sen så blossade striderna upp i somras igen när TPLF tog till exempel regionhuvudstaden i Tigray, Mekele. Så att ibland går det liksom väldigt sakta och ibland går det väldigt snabbt. Och det är oftast när det går snabbt som vi liksom skriver mer om det här. Sen ska man verkligen säga att befolkningen, de har ju lidit förstås hela tiden. Men det är säkert så att det blir tysta perioder. Och det är ju någonting som FN ofta kritiserar. För att de har ju å sin sida larmat under lång tid om att situationen i Etiopien är väldigt, väldigt farlig. Att människor lider väldigt svårt och att det här också riskerar att sprida sig till liksom både grannregioner från Tigray men också grannländer i Afrika.
Jag minns oerhört tydligt hungersnöden i Etiopien på 1980-talet. Det var över 1 miljon som dog då, visserligen en omdiskuterad siffra. Nu så befarar man att över 300 000 kan komma dö till följd av kriget på grund av svält. Så ni vet, hur är det nu? Hur ser det ut för befolkningen i Etiopien?
Det är helt enkelt fruktansvärt. Det kommer FN-larm hela tiden. Där man pratar om både att det har varit en extrem brutalitet under den här konflikten, men också ett stort, stort lidande. Man pratar om att det här kan bli ett nytt Rwanda, där det var ett folkmord på 90-talet. Och det svåra är att det är väldigt få uppgifter som kommer ut från det här området, därför att Etiopien och sin sida har infört det som FN kallar för en humanitär blockad. Alltså inget kommer riktigt in eller ut från Tigray-regionen. Det finns uppgifter om att TPLF också har gjort det mycket svårare för de få förnödenheter som skulle kunna komma in och beslagtagit dem till exempel. Det kom ganska nyligen en FN-rapport om att krigsbrott med liksom sexuellt våld och brott mot mänskligheten troligtvis har begåtts från alla parter i den här konflikten. Och då kan man säga att den här rapporten antagligen bara har skrapat på ytan, för att den är liksom gjord i samarbete med Etiopiens regering. Det var enda sättet att komma åt de här människorna och få göra intervjuer.
Mm. Men hur är det då? Du säger att man har liksom stängt till grejer i provinsen. Kommer hjälporganisationerna fram?
De har väldigt svårt att komma fram. FNs humanitära kontor har skrivit bara senast i måndag så att man står och väntar med 364 lastbilar med förnödenheter, och att man har väntat sedan den 18 oktober. Det som är tydligt här är att det är miljoner som behöver humanitär hjälp. Det är drygt 2 miljoner som har flytt, både till grannregioner men också till andra länder. Och det är flera miljoner människor som har det som man kallar för matosäkerhet. De vet inte om de kommer få mat för dagen helt enkelt. Och minst 500 000 människor befinner sig i direkt svält. Och de som såklart drabbas först här är ju barn.
Så är det oftast alltid i den här typen av konflikter, att det är de civila och barnen som drabbas. Nu, så as we speak, så befinner sig ju faktiskt USAs utrikesminister Anthony Blinken i det här området. Han är inte just nu i Etiopien, men han är däromkring. Vad är det han ska göra? Jag läste i New York Times att någonting om swinging.
Ja, det var lite ändå frigörande att en ganska torr tidning som New York Times skrev att han skulle ta en swing to Africa. Men det är för att han är i flera olika länder. Han är just nu i Kenya. Och det här är alltså Anthony Blinkens första besök i USA, i Afrika som Joe Bidens utrikesminister. Och tanken var ju först att det här skulle handla ganska mycket om klimatet. Men nu kommer det ju bli det här då, Afrikas största konflikt, som blir antagligen fullt fokus. Därför att det är väldigt många som pekar på att det är antagligen USA som kan sätta stopp för det som faktiskt pågår nu i Etiopien. På olika sätt. Man har redan infört sanktioner, framför allt ekonomiskt har man satt press. Man har tagit bort Etiopien som någonting som man kallade för mest gynnade nation till USA. Och det innebar alltså att Etiopien nästan tullfritt kunde exportera varor till USA. Det har man satt stopp för nu. Så det är en väldigt hård ekonomisk press. Och det här är ju någonting som inte grannländerna kan göra på samma sätt, utan det är ju USA som har den makten att påverka. Man har också infört sanktioner mot Eritrea, som ju är en liksom faktor i den här konflikten, som ju har trupper i norra Tigray. Och så har också Joe Biden sagt liksom att man, ja, men han har helt enkelt anklagat regeringen för grova kränkningar mot mänskliga rättigheter. Och så har man också på andra sidan varnat TPLF och markerat liksom mot att de då avancerar söderut från Tigray. Och sagt att på olika sätt så kan man komma att införa sanktioner också mot liksom ledare i TPLF.
Vi får helt enkelt se vad som kommer ut av Anthony Blinkens besök i Afrika.
Mm. Mm.
För ett tag sedan så var det också en militärkupp i Sudan som är ett grannland till Etiopien. Hela den här regionen är konfliktfylld av olika anledningar. Hur påverkar det här inbördeskriget regionen?
Ja, det är nästan ett helt eget avsnitt.
Men... Jag vet. Vi har gjort en daily om det, om du vill lyssna på det. Aftonbladet Daily, sök upp militärkuppen i Sudan.
Nej, men vi har ju redan sett att konflikten har spridit sig från Tigray till stora delar av Etiopien, om inte nästan hela. Eritrea är ju också inblandat med tiotusentals soldater. Och de vill ju inte heller förstås att Tigray ska bli självständigt. Sen har Sudan också, som du nämnde, en gammal gränskonflikt med Etiopien. Och den gränsen går faktiskt längs delar av Tigray. Och där har man lite utnyttjat att det är så instabilt i Etiopien. Så man har liksom flyttat soldater till etiopiska baser där militären har lämnat. Så där finns det också en eskalerande liksom, konflikt. Kenya är ett annat grannland som har stängt gränsen mot Etiopien. Och allt det här som pågår, det har ju lett till, vi pratade ju om det, att det är massa människor som har flytt och som, det är liksom den instabiliteten som sker, den både i människor som flyr men också i de etniska stridigheterna, det riskerar ju att destabilisera enormt mycket i ett redan väldigt skört område.
Så ni vet, vad tror man nu då kommer hända den närmaste tiden med det här inbördeskriget?
Ja, det är nog rätt många som har höga förväntningar på just Anthony Blinkens besök. Vi får se vad som kommer ut ur det. Men någonting måste ske, för att den här konflikten är liksom verkligen trappar just nu upp väldigt mycket. Och inom veckor eller kanske någon månad så kommer ju någonting avgörande ske, just för att TPLF är väldigt nära Addis Abeba, och det är inte någonting som den etiopiska regeringen kommer att bara liksom sitta still och låta ske. Så det är väldigt svårt att säga, men det ser tyvärr inte särskilt ljust ut.
Nej, man får helt enkelt också hålla koll i nyhetsflödet om hur det går för Etiopien och inbördeskriget och hela regionen där. På aftonbladet.se ska man ju självklart läsa vidare.
Absolut.
Ni vet, vi är klara för idag. Mm. Nu hoppas vi att du som har lyssnat känner dig uppdaterad kring den här situationen. Och vill du lyssna mer på oss så kommer vi ut nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vill du lyssna på gamla avsnitt så hittar du alla i din poddspelare. Du får så gärna prenumerera på oss så att du inte missar när vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Vill du oss någonting, då kan du alltid mejla oss på utrikes@aftonbladet.se. Vi finns också på Twitter under samma namn, Aftonbladet Utrikes. Nu säger Jenny Ågren och Nivette Dawood slut för idag.
Tack för idag.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.